Absolut, you go girl.
Vi som bor där lever i en helt otrolig blandning av olika kulturer. Fransk, afrikansk, asiatisk, arabisk. Varenda hörn av jorden. Folk utanför Frankrike pratar alltid om de franska förorterna, les banlieues, på ett negativt sätt. Men när man kommer därifrån så kan man inte riktigt, eller om man inte kommer därifrån så kan man inte riktigt förstå hur det är. Folk pratar om brottslingar som om de hade uppstått där. Men brottslingar finns ju överallt i hela världen. Det finns folk som sliter överallt i hela världen också. Sanningen att säga att när jag var liten var det inte ovanligt att se några av de absolut hårdaste killarna i mitt kvarter bära min mormors matkassar. Sånt ser man aldrig på nyheterna. Ni hör bara talas om allt det dåliga, aldrig det som är bra. Säger Kylian Mbappé i veckans Players Tribune.
Men fan, ska vi börja tycka om Kylian Mbappé igen? Är det det som är...
Ja, men vi har väl sagt att vi får låta pendeln svänga lite grann här.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är taget. Ja, men då älskar vi honom igen.
Det var ganska...
Såklart.
Men faktum är att han har skrivit en Players Tribune som är ganska... Den är rätt så opretentiös och den har inte heller någon sådär jätteröd linje. Men den börjar ändå och slutar någonstans i förorten på ett... På ett liksom inte så bombastiskt sätt. Nu plockar jag ut det mest kanske bombastiska som fanns med. För jag tyckte det var ganska så fint. Det gulligaste ändå är nog när han är typ 13. Och blir bjuden på provspel i Real Madrid. Och vågar inte ens berätta för någon av sina kompisar. Han är så rädd att vad händer om det går dåligt och så. Och så kommer Zidane och hämtar dem på flygplatsen i sin bil. Och så skriver han att jag har liksom aldrig sett en så fin bil. Så när sidan säger hoppa in i framsätet så säger Mbappé, ska jag ta av mig skorna?
Åh gud, jag känner lite sådär, en sak som togs upp i, Malin Persson Giolito skrev i sin kolumn idag, hon skrev om Norel Refais uppsättning av hennes största av allt då, som har haft premiär i veckan.
Någon enmansshow eller en kvinna?
Ja, precis, en lång monolog då som fick Malin Persson Giolito att känna väldigt mycket. Och hon återberättade den här historien om hur Kristina Lungs lifehack, där hon, Kristina Lung, då rekommenderade alla kvinnor borde ha en bild med sig i sin plånbok av sig själva som barn. För att liksom minnas så där, varifrån man kom och vilka alla svagheter och utmaningar och hur enkelt och svårt livet var när man var liten, helt enkelt. Mm-hmm. Jag kan tänka att även fotbollsproffs borde hela tiden gå runt och ha en bild av sig själva som barn i plånboken.
Verkligen.
Och det känns som att Kylian Mbappé på något sätt är väl hans då virtuella kort i plånboken då.
Alltså han är ju fortfarande ett barn också, så att det är ju lite lättare att minnas kanske.
Ja, han kanske borde ha en sån här, vad heter det, ultraljudsbild av sig själv eller någonting sånt. Som foster. Mm.
Nej, men du har helt rätt. Men de kanske borde ha det som skärmsläckare då på mobilen eller något. För att det är väl så.
Så att man ser den. Just det.
Så att man ser den, precis. Ja, han berättade. Jag har ju träffat, det vill ta i. Men jag har stött på i alla fall hans pappa några gånger. Som ju fortfarande är ganska så närvarande i hans liv, tror jag. Och mamman också. De är ju båda föreningsmänniskor. Och pappan var ju hans fotbollstränare i 10 år. Mamman är gammal handbollsspelare. Båda väldigt engagerade i närmiljön då i Bondi utanför... Ja, i Neuf-Trois helt enkelt, 93, det här berömda postkodområdet som är liksom det tyngsta i ett av de mest kanske ghettoiserade, vad ska man säga, departement, länen i Europa. Där Mbappé och många, många, många andra fotbollsspelare och en hel radda hiphopartister också kommer ifrån.
Fint. Mm. När Cahiers du Football, vårt... ett av våra franska favoritfotbollssatirmagasin, gjorde ett stort reportage om Bondi, då, om Mbappés Bondi. Där de bland annat slog fast att han är inte den typiska Bondi-typen. Det kan man tänka sig att det var. Well, that's a given, kan man känna, kanske. Uh-huh. Men de hade rubriken som jag tyckte var fin och finurlig. Bondi-building.
Bodybuilding.
De kan ju det där fortfarande, det som är på väg bort kanske till och med den engelska sportjournalistiken, ordvitsrubriken.
Härligt. Han skriver också, nu spoilar jag den här, jag vet faktiskt inte om den finns på engelska, det borde den rimligtvis göra, men jag har läst alltså Mbappés Players Tribune, den här var på franska i alla fall, men jag, nu spoilar jag den alldeles oavsett lite mer då. För han säger till exempel att växer man upp i Mondi så vet man att om det kommer ett gäng gående så stannar man, antingen stannar man och säger hej, vinkar lite, eller så tar man alla i hand.
Mm.
Och är de 15 personer får man hälsa på alla 15. Det här känner ju för övrigt många svenskar igen, tror jag, från som om man har bott i Frankrike överhuvudtaget eller man har bott någonstans i södra Europa, att det här med att pussa dem på kinden är liksom, först är det när man ses och sen är det när man säger hej då. Man kommer inte riktigt undan det här då. Men det här är liksom ännu mer accentuerat i förorten, och att det är liksom en sån väldigt mycket en respektgrej. Mm. Och han berättade att jag var så van vid det, så att när jag var på, eller när han var på Ballon d'Or-galan något år och såg José Mourinho på lite håll och tänkte jag måste fram och presentera mig och säga hej, det är Mourinho. Så hejar jag på hela hans entourage också. Hej, hej, tog jag hand. Och de blev jätteförvånade. Hej, ja. Ja, det är lite gulligt att han har plockat fram lite såna här grejer som sitter i. Jag undrar för övrigt, men hur mycket de här redaktörerna på Players Tribune hjälper till och liksom locka fram de här grejerna? De alltså, känns ju som genier alltid när de ska berätta hur...
Ja, gud, jag tror att de kanske får en lista på 10 stycken ämnen som man skulle kunna tänka sig att prata om, varav 7 stycken är hur kul det är med PlayStation, eller så, säger jag fördomsfullt. Och sen så scannar de väl upp att jo, men det här med barnom låter bra.
Just det.
Nej, men det är ju alltså, alldeles oavsett förutsättningarna som de har, som såklart är helt annan och väsensskilda från den vanliga journalistiken, som väl alltid på något sätt bär någon slags konfliktsituation i sig, så gör de det väldigt bra att de får fram just den här berättelserna.
Mm.
Det är alltid nästan, tycker jag, bra läsning.
Ja, jag håller med.
Och att de kommer väldigt nära.
Ja, men verkligen. Hur är läget med dig? Vad hände sen sist?
Ja, vad hände sen sist? Det har varit mycket, mycket tv. Fotboll har det varit. Vi har ju gått igenom en Champions League-vecka. Det var väl mycket det jag kikade och jobbade med i alla fall.
Mm.
Fastnade särskilt för Lyon Juventus.
Mm.
Juventus.
Corona-derbyt.
Ja, det var lite, jag blev lite så super med själv för att vi hade någon sån här enkätfrågestund här på tidningen kring då där man skulle berätta vilka som kommer vinna Champions League och sådär, vad man tror och allt och hur det går matcherna. Och vi ombads ju där varna vilka är det som kan bli årets Ajax. Och det slog mig efter publiceringen att men varför inte OL egentligen? De är ju ändå ganska lika på vissa sätt i det här med att det är så otroligt ungt fotbollslag som är kanske bäst när de får kontra lite grann. Och ställer man sig, tittar man på de som slog Juventus utöver kanske då Lopez i mål och backlinjen sådär, så är det ju 22, 21, 23-åringar. Bruno Guimarães var väl bäst på plan. Den Juninho-värvning som väl på sätt och vis ensamt gör hela Juninho-experimentet värt det. Så han är 22 bast och hade Juventus i fickan hela första halvlek.
Mm.
Det var kul.
Jag och sen man var, den här matchen gick väl samtidigt tror jag som Real Madrid Manchester City. Så jag tror att jag har så giltigt förfall, eller vad kallas det?
Ja, det får man väl säga. Har du målsmans intyg?
Så heter jag.
Det är väl motsvarigheten. Nej, men du missar väl någonting, framförallt första halvlek när OL var så väldigt, väldigt bra. Och sen Aouar som jag pratade om förut, som fortfarande inte är med än, kan vara 21. Också helt briljant och lysande. Så det är kul, men Lyon, roligt i veckan av fler skäl än ett. Jean-Michel Aulas, vår gamle presidenthjälte, har ju tappat det lite. Och det är väl det som Frankrike mångt och mycket, i alla fall före den matchen, pratade om. Han tröttnade på att tränaren Rudy Garcia blivit så oerhört hånad på nätet. Massa sådana här clown-memes. Att han utmålas som en clown och hånas på det sättet. Och till slut så går då klubben ut och säger att från och med nu så kommer vi stämma alla som hånar spelare eller ledare på det här sättet.
hej yttrandefrihet.
Och hej 2020. Ja, det var ju såklart
lite så halvt. Det är väldigt så mycket Xi Jinping över det där. Har han varit på någon studieresa i Kina och bara så här kan man ju göra, att jag inte har tänkt på det.
Det kan ju lätt vara.
Man kan också face recognition, alla kritiker. Det är mycket, mycket bättre.
Ja, det är så otroligt, otroligt oslugt av en annars väldigt... Alltså det spännande med Ola är att alltid när han blir supporter så blir han dum i huvudet.
Ja, just
är han
det.
Visionär så är han briljant och en stor liksom klubbbyggare, ja. och sådär. Men så ibland så kommer liksom supporten fram i honom och då är han alltid dum i huvudet.
Ja, det kan nog stämma. Alltså, han är också alltid dum i huvudet när han bråkar med PSG. Alltså inte för att man inte gillar det liksom, men han förlorar alltid de bataljerna på något sätt. För att det alltid är så himla mycket avundsjuka som lyser igenom. Mm. Alltså han anklagar dem för det ena och andra. De dopar fotbollsekonomin och de fuskar med alla sina investeringar. Och så. Men det är så himla uppenbart att han hade gjort exakt samma... Att han till exempel gör exakt samma sak med sitt damlag sedan typ 10 år. Man bara säger, du har investerat så mycket pengar och prestige i ditt damlag. Eller din damsektion, vilket vi är evigt tacksamma för såklart. Så att du har gjort Lyon på damsidan helt oslagbar. Det finns liksom inte... Det går inte riktigt att... Och gnälla då på andra lag som gör det bara för att det är på herresidan.
Nej, ja, det är så otroligt fascinerande. Och jag tycker nästan mer om honom när han är dum i huvudet än när han är duktig och sval och kall i sitt beslutsfattande. Så.
Sen så tycker jag om att han också är väldigt relativt tillgänglig. Jag vet att jag såg honom på tåget någon gång efter en Lyon-match. Han måste väl också åka till Paris av någon anledning. Och står i bistron och liksom tuggar med supportrar och verkar tycka liksom att det var inte något... Det var liksom inte en obehaglig situation, utan det är liksom en del av hans, tror jag, syn på hur det ska gå till. En man som är värd mycket, men det här kanske var lite att ta sig vatten över huvudet.
Vad tror du att det ledde till när de gick ut med den här varningen då, att de skulle stämma alla som spred clownbilder på nätet?
Hur det gick till?
Nej, vad tror du att det ledde till?
Jaha.
Jag tror att det blev mindre clownbilder.
Nej, det känns som att det kanske blev så större clownnäsor på Rudy Garcia, möjligen då, på
det kanske
självkonton.
Eventuellt blev det. Ja, men i alla fall, sen står de då i Juventus med 1-0 och så är de hjältar igen. Och det var ju en jäkla tur, kan man tänka då. Det tunnade väl ut lite, men inte helt. Och nu gör jag ett litet sånt där återtåg och plingar in veckans WAG här igen.
Ja.
För ett par timmar efter matchen då, 1-0 till Lyon, superhjältar, är halvvägs i alla fall till att slå ut mäktiga Juventus. Då tänker Kelly Mendes, alltså Thiago Mendes fru, in på Instagram. Grejen då är att Thiago satt på bänken mot Juventus och hon väl då att gå Changa Forsberg helt enkelt.
Nu har du också prövat, du förlåt mig, den här journalistsjukan, hon väljer att, så det håller vi på väldigt mycket med, och sen valde han att hoppa av och så vidare. Ja, hon går Changa helt enkelt.
The benefit of doubt.
Ja, precis.
Ja, hon går Changa fullt ut, och då spelar det liksom ingen om man ska veta att Bruno Guimarães, som jag hyllade förut och som kanske var bäst på planen, är då den som fick platsen kanske istället för Thiago Mendes, men då tycker Kelly att hennes kille borde spela istället. Så det hon gör är att hon på Insta lägger upp en bild på sig själv med clownmask för ansiktet.
Oj, det är otroligt bra.
Ja, briljant. Och vi får väl se lite vad det leder till då. Men det som man redan nu kan konstatera var ju att OL spelade sen då i söndags sitt då stora lokalderby mot Saint-Étienne.
Ja.
Tror du att Thiago Mendes var med i truppen eller att han inte var med i truppen?
Ja, jag gissar att han fick inte vara med och leka. Ja.
Nej, Kelly Mendes ändå, veckans Changa, veckans WAG.
Fan vad fint, jag älskar att du också kastar in det här lite ett oväntat skede av podden, när vi liksom håller på att trampa igång. Det är nya tider.
Det för att överraska, som när Pep Guardiola åker till Madrid och spelar reaktiv fotboll.
Ja, men exakt, vilket ju för oss in på vad jag har gjort sen senast, tackar som frågar förresten. Jag förberedde mig för ett klassiker igen och måste se den matchen just på tv. Och åkte dit. Jag hade lite corona-oro i kroppen sådär. Men jag
överlag... Hur yttrar sig corona-oron i kroppen?
Man känner liksom... Jag känner att jag är onödigt kaxig, kan jag känna ibland sådär. Är det här liksom... Tror man att man är odödlig? För det gör man ju ofta, och så hur nojig ska man vara? Och så fick jag en lite så bakslag och tänkte, det här kanske är famous last words liksom. Det är nog ingen fara. Skit i det.
Får jag förresten bara mini-parentes?
Hur stor du vill?
Den är jätteliten. Mm. Men vem som gjorde månadens mål i portugisiska ligan i januari?
Nej.
Det är jättesvårt.
Ja.
Men det var Tecatito Corona. Ja. Med just den stavningen.
Ja, det är
deras
inte...
Mex forward. Jag tyckte det var vältajmat i alla fall.
Det är, ja verkligen. Precis, nej det är ju inte... Det betyder ju egentligen bara krona detta, men hårt slag mot ölmärket bland annat har man förstått. De har inte så lätt just nu. Nej, men det var väl i alla fall, det märktes ju av det här. Just i Madrid var det ganska mycket ansiktsmasker och det var dessutom en liten politisk manifestation av en man som gick runt med skylt och skrev att all skit kommer från Kina ungefär. Han gick fram och det var väl en sån här rättshaverist typ som kände att här...
Hård dragning får man säga.
Här är en folksamling. Jag ställer mig utanför Bernabeu och visar mitt missnöje. Och sen så var det väl nog, det var ju en mixad zon faktiskt efter El Clasico. Både Busquets och Piqué och Ramos stod jag och nästan sniffade på. Så att de var inte så, jag trodde att de kanske skulle vara lite mer oroliga för spelarnas skull. För där vill man ju inte ens åka på corona om man inte dör för att det är tråkigt.
De är inte skidåkare.
Nej, tydligen inte.
Det är inte Kalle Halvar som har att göra med.
Nej, men precis så. Ja, hur som helst. Mycket handsprit och nysningar i armbågen och så fick det funka. Och en bra match
nysningar
också.
I vadå, sa du?
Vad sa du?
Nysningar i...
I armbågen.
I armbågen. Vi kommer lägga ut bilder på vårt Twitterkonto, Podcast Radikal, av när Johanna Frändén nyser sig i armbågen.
Vad heter insidan av armbågen? Armvecket?
Armvecket, jag tror att den syftar på. Jag tycker om det visuella i alla fall.
Ta sig fram med armbågarna, nysa i armbågen och så vidare.
Just det, armbäckar är det... fram genom tillvaron.
Jag kan säga så här att jag, som har lärt mig som en, de flesta svenskar, att alltid nysa i armbäcket då. Jag brukar har blivit lite retad för det här, framförallt i Frankrike, där man tycker att det ser lite barbariskt ut. Men ja, för att där nyser man liksom i näven typ, om du tänker dig. Och så ska man lite så här petit och diskret och så.
Ja, just det. Lite mer eteriskt.
Ja, men precis. Mycket mer eteriskt liksom. Och det här ser tydligen ganska lite bonnigt ut då, som jag har förstått det. Lite så viking. Ja, så det har flera sagt till mig. Så här, gud vad det är så här. Det där, så där kanske man gör på en... Om man jobbar med liksom en, på en, du vet, byggnads... site eller något i Frankrike. Hur som helst, nu är det överallt instruktioner att fransmännen måste nysa i armvecket då. Eller möjligtvis armbågarna. Så att jag alla känner att jag har fått lite upprättelse här sista...
Ja, det var väl fan på tiden.
Det var faktiskt på tiden. För att kan vi rapportera att från matchen Lecce-Atalanta så bestämde de att den skulle spelas, men det stod sjukhuspersonal och tog tempen på alla.
Mm-hmm.
Som gick in, som jag förstod det. Och Röda Korset var där och hjälpte till och så.
Och det är ingen som informerar Lecce om att matchen skulle spelas. Tänker man, med tanke på att Atalanta väl gjorde, som de brukar, 7 mål.
Ja. Igen. Nej, just det. Men det var väl snarare så att Lecce kände att här kommer de från norra Italien. Och...
Aha, det var så.
Ja.
Svaga närkampsspelet och så vidare.
Ja, precis. Exakt så. Kommer de att förstör. Send
in the clown. Klassikot förresten, vilken, jag tyckte att det var en fantastisk match av flera skäl. Dels att första halvlek vi var fantastisk rent fotbollsmässigt, men också domaren Mathieu Laroche, vilken hjälte och vilken ynnest att få gå igenom en sån högoktan i högkarats superduper match där VAR inte överhuvudtaget in och petade någonting.
Nej, det har du helt rätt i. Han var ju väldigt, nej precis, och det var ju, så att det var två tillfällen när Bernabeu ville ha straff eller frispark eller vad det var. Gult kort kanske på någon motståndare. Men han löste det där väldigt bra, för det blev ju inte alls, jag håller med dig, här säger jag för att jag är kvar i Spanien, så tyckte många att det var liksom en dålig match och dålig kvalitet och sämsta Madrid på länge och sämsta Barcelona på länge, och det stämmer inte, för jag såg, men jag var väl inte ensam om det, klassikot i december, och det var ju verkligen ingen höjdare. Här var det ju liksom roligt och fartfyllt och öppet ganska så länge, och också två halvlekar med lite olika karaktär, så att jag kände att jag var underhållen faktiskt.
You were entertained. Ja. Jag kände lite samma sak. Jag såg ju Barcelona i Champions League mot Napoli. Visst, bortaplan på en ännu mer ogästvänlig arena och så. Men då saknades ju stora, stora delar i deras spel. Liksom. Ja. Nu fick du Jordi Alba tillbaka med hela sin Jordi Alba. Ja, allt som Jordi Alba är. Också underbart att La Hossi kunde varna honom så här preventivt på något sätt. Och bara markerar att jag vet vem du är så. Men han var med, Artur kom med och då får de liksom en till spelare där inne i mitten, vilket gör att de får igång de här trianglarna på något sätt. Så jag tyckte det var jättekul att se det i första halvlek. Sen saknade en massa andra saker, Suarez inte minst då såklart.
Ja, man saknar ju något på bettet, no pun intended, så det längst fram. Och kanske också lite det här att Messi får bollen lite väl långt ner och då, han kan ju fortfarande göra liksom sina så här, terrier-rusher, men han kan ju inte göra dem i 25 meter varenda gång liksom.
Nej, det blir lite för långt.
Men det var ju också, de hade ju också ett bättre passningstempo än tidigare. För det är det som är problemet, att det har gått så långsamt ganska länge. Och nu var det ändå, fick de ändå lite fart på det, framförallt första halvlek då. Sen tappar de ju i andra. Men nu har vi ju andra sidan en väldigt levande La Liga.
I-liga, som man säger.
Exakt. Det finns liga, så att det räcker att bli över.
Just det.
Men du ville kanske eventuellt prata mer om engelsk fotboll, fick jag en känsla av när vi... Små brief.
Ja, det är en känsla med viss bäring. Det var åttondelsfinal i FA-cupen igår. Vi spelade den här tisdag. Pompey mot Arsenal. Den passerade kanske lite lätt under radarn av förklarliga skäl. Men jag vill ändå fastna in lite grann. Och innan jag går vidare med det då, så vill jag bestämt då slå fast hur man uttalar det där klubbnamnet. Arsenal. Nej, inte Arsenal, utan Pompey då. Och jag vet ju din hållning, att du är den som går in massa uttalsregler och baserat på geografi och linguistik och språkhistoria och allt sånt där.
Alltså jag är förskräcklig. Jag håller med om att det är ett väldigt oskärmigt drag, men ibland kan jag inte riktigt hålla mig.
Ja, och det finns faktiskt då, vill jag bestämt hävda, andra regler för vissa engelska klubbar för att... Den enda sociologi som man behöver och historia är att vi faktiskt har följt den här jävla fotbollen sedan vi föddes, och det har varit tips extra och stryktipset, och då måste vi kunna acceptera att det finns vissa undantag.
Ja, det
då
gäller uttalsskolan. Uttal som är givet giltigt.
Man ska säga Leicester, man ska säga Ipswich, och då det här laget som Arsenal mötte igår, det ska man uttala precis som den på alla sätt underbara Johan Orenius gör. Vi kan väl lyssna då och få facit hur man säger det namnet.
Sen mindes jag också en gammal historia som jag hade läst om Peter Crouch från tiden när han spelade i Portsmouth. Portsmouth spelade i Portsmouth.
Portsmouth, alltså. Eller hur? Visst säger man så?
Ja, givetvis.
Definitivt. Jag har ganska jobbiga FA-cupminnen av Portsmouth. 2010-semin där, det är senast de spelade en FA-cup-final. Det var lite brytpunkten lite innan de kraschade som förening. Jag vet att deras fans då på Wembley, vi stod där och hörde dem sjunga att Harry Redknapp's man on eBay. Allt skulle säljas, allt skulle bort, men de slog ändå ut Spurs. Och jag gillar inte dem speciellt mycket just då, alltså varken Tottenham eller Portsmouth. Men det som Portsmouth gjorde sen var att de kraschade totalt, nästan konkurs. Åkte rakt genom seriesystemet, nu är de då på väg upp i Championship igen. Det är det som är liksom det viktigaste med deras vård. Kanske inte FA-cupen på det sättet. Men jag vill ta upp
gillar
matchen.
Gillar du Tottenham på den tiden? Jag förstår inte.
Nej, helvetes jävlar. Ja. Det gjorde jag väl. Men jag hatade dem också. Det fanns inte så mycket spelare att sympatisera med på den tiden.
Nej, okej.
Okay. Det var Asso
Ekoto. Du menar att du hatar dem inom ramen för att du älskar dem? Är det du menar?
Ja, som varje sund relation.
Okej.
Okay. Så var det. Eller kanske tvärtom i och för sig, de sundaste relationerna. Att man älskar inom ramen för hatet. Jag vet inte. There's a good tradition of love and hate. Men det finns i alla fall en spelare då i dagens Portsmouth som är väldigt svårt att inte tycka om. Låt mig presentera Christian Burgess.
Hallå. Hej, Johanna heter jag.
Ja, hej, Johanna. Och så en kindpuss och en liten försynt nys i armbågen. Burgess fostrad då i Arsenals akademi, men som de flesta så fick han att lämna i tonåren någon gång. Spelade vidare på låg nivå och sen så flyttade han till Portsmouth för att satsa på sina studier. Skrev in sig på universitetet där nere och pluggade historia. Och jag ska snart berätta ännu mer om Christian Burgess som då spelade hela matchen igår när Arsenal vann med 2-0 när jag stängde av.
Du ska snart göra det, men nu ska vi ha reklam.
Nu ska vi ha ett avbrott för reklam. Det ska vi faktiskt nästan. För jag tänkte göra reklam för Dave. Okay. Som jag redan gjort reklam för. Gud, den som hänger med nu alltså. Ni kan hämta diplom i receptionen.
Men jag är ju också bara lite så medelmåttigt begåvad. Så att ni andra kanske är med.
Alla ni som hänger med får hämta ut ert JOLO-stipendium i receptionen efteråt. Dave, kanske den största då, nya rapstjärnan i England. Jag har tipsat om honom förut i den här podden. Mm. Då om hans psychodrama-skivan. Den här Leslie-låten om kvinnomisshandel som vi spelade då.
Mm.
Dave spelade här om veckan då, eller uppträdde på Brit Awards. Englands Grammys, typ, kan man säga. Han gjorde det med en låt som heter Black då, som handlar om hur det var svart och ung då i Storbritannien idag. Han hade ändrat lite på texten och det blev ren dynamit. Vi kan väl lyssna lite på hur det lät. It is racist, whether or not it feels racist. The truth is our prime ministers are real racist. They say you should be grateful we're the least racist. I say the least racist is still racist. And if somebody hasn't said it, equality's a right, it doesn't deserve credit. Now if you don't want to get it, then you're never gonna get how the news treats Kate versus how they treated Meghan. Rest in peace, Jack Merritt, you're my brother in arms. There's tears in our eyes and love in our hearts. We never had the same background, culture, color or... Ja, ni hörde kanske, Dave rappar it is racist, whether or not it feels racist. The truth is, our prime minister is a real racist. They say you should be grateful we're the least racist. I say the least racist is still racist. Boris Johnson får sig en jävla släng av sleven där. Han kallar alltså Englands eller Storbritanniens premiärminister för rasist i direktsänd TV.
Mm.
Och han avslutar med att rappa all we need is unity, funding for communities, equal opportunities. People under scrutiny, no more immunity, way less hatred, more conservation, less deforestation. We want rehabilitation. Now that would be amazing. But Grenfell victims still need accommodation. And we still need support for the Windrush generation. Reparations for the time our people spent on plantations. Det är Windrush, det är Grenfell, det är Boris Johnson, Meghan Markle, klimatkris, alltihopa. Och tillbaka till spåret. Alla jordostpendiater. Vad har det här med en mittback i Portsmouth att göra?
Mm.
Jo, ganska mycket. För det,
just det, vi sinnesvaga som inte förstår.
ja, men det är en utmaning, det ska det vara. Det tickar av ganska mycket det som han har tagit ställning för också, nämligen. Christian Burgess, aktiv medlem i Labourpartiet, är universitetsutbildad historiker och mycket då politiskt engagerad. Bara de senaste veckorna så har han hållit föreläsning på universitetet om sin livsresa. Han har stått på ett möte och hållit ett tal för Keir Starmer, då han som kan ta över som ny Labour-ledare om en månad typ. Han har pratat om klimatkrisen då, som är hans hjärtämne, och blivit intervjuad av The Times. Där han bland annat säger då att it's scary, change needs to happen now. I love the oceans, it would be a dream job to work in conservation of marine life or in politics to enact real change. Football's fantastic, but it's a game. It will be over soon. Visst bör du gilla Christian Burgess redan nu?
Alltså jag vill att han ska gifta sig med Greta Thunberg. Inte för att man måste gifta sig och hålla på med sådana konventionella saker. Men jag vill gärna skulle vilja sammanföra de två, för att här har vi någonting.
Du, Burgess hade också velat det. Greta var ju i faggorna här i veckan. Hon var i Bristol och höll tal på deras Fridays for Future-strejk. Vad fan, vi lyssnar på Greta också. We are being betrayed by those in power and they are failing us, but we will not back down. And if you feel threatened by that, then I have some very bad news for you. We will not be silenced because we are the change, and change is coming whether you like it or not. Greta, som Burgess såklart älskar, Burgess säger Greta's unbelievable, What she's done is incredible, out of this world. Så vi har ju förutsättningar för ett äktenskap där.
Ja, verkligen.
Halvvägs i alla fall.
Och andra halvan?
Andra halvan är ju att Greta ska bli förtjust i Christian Burgess, ja, också, tänkte jag.
Ja, du tänker på samtycke och det här nya som har börjat bli väldigt viktigt, har jag förstått. För den lite yngre, ja, generationens feminister. Okej.
Den PK-skiten. Ja. Nej, Christian Burgess, han är den sortens fotbollsspelare. Han som uppmanar sina lagkompisar att rösta och får då förklara varför det är bra med högre skatter och så. De vann någon sån här EFL-trophy på Wembley under förra säsongen då. Då sprang han ut i sina korridorsporer från universitetet och firade. Och sådär. Mm. Annan fin berättelse. De mötte Crawley, eller skulle möta Crawley med Portsmouth i ligan då. Och den blev inställd på grund av kyla matchen. Och då går Christian Burgess upp på Twitter och skriver att fan, jag vet inte vad jag ska göra. Någon som behöver en spelare. Jag kan helst spela 10, men vad som helst funkar. Eller så drar jag bara upp och går i kvinnomarschen mot Donald Trump i London. Han får då svar av en ungdomsledare, lokal ungdomsledare, som skriver att du, vårt 12-årslag här tränar i Brunsbury Park klockan 11. Om du har tid att hjälpa till. Burgess svarar, be there in 5. Och sen drar han dit och hjälper till med träningen.
Vackert.
Så är det. Jag håller inte på Arsenal, men igår då när de spelade så höll jag extra mycket på Portsmouth och på Christian Burgess. Han är inte veckans wag, jag vet inte vad han blir. Veckans woke kanske.
Ja. Vi svänger till Frankrike och en domstolsförhandling som icke är eller icke blev av i fredags av det väldigt franska skälet att det är advokatstrejk, eller juriststrejk i Frankrike. Ni vän av ordning har noterat att det strejkas väldigt mycket i det här landet och det här sista året är väl...
Vän av oordning.
Sant. Precis, men jag kan säga att vän av ordning, om jag ska räkna mig dit, har noterat att det strejkas jävligt mycket och att det är svårt att leva ett normalt liv här. Då. Förutom att man inte kan ta sig till någonstans med kommunala transportmedel för allt inställt, så kan man inte heller räkna med att någon ska hämta en sopor och man kan nu heller inte räkna med att någon ska försvara en. Juridiskt, eftersom alla så att säga strejkar med jämna mellanrum. Vad skulle skett då? Jo, i fredags så skulle den första domstolsförhandlingen, eller ja, rättegången. Fan, ni vet, mitt juridiska lingo är ju verkligen inte riktigt vad det borde, men...
Du är inte Malin Persson Giolito
direkt. Jag har väl saknat vissa av hennes sidor, kunskaper. Det är i alla fall så att Didier Deschamps, Frankrikes förbundskapten, har ju alltså stämt Eric Cantona för förtal. Och detta hänger ihop med hela Benzema-historien. Och inte egentligen det faktum att, inte den här sextape på Valbuena, utan det faktum att Benzema ju inte blev uttagen, eller Didier Deschamps har ju varit tydlig med att han inte har en plats i hans trupp efter att han blev utkastad då från landslaget just på grund av den här sextape-utpressningshistorien. Och det har ju funnits emellanåt ganska så stor ändå opinion i Frankrike för att man ska ta tillbaka Benzema. Han har gjort jättemycket mål till exempel för Real Madrid emellanåt och så.
Han är ju deras bästa nummer 9, så är det.
Ja,
det behöver man inte diskutera.
Nej, men precis. Så han är exakt, och han har väl själv sagt att han gärna skulle vilja och inte riktigt förstå varför och så. Deschamps har ju bara sagt att det är för gruppens bästa som jag inte tar med honom då. Och detta gällde 2016, ja, precis, på hemmaplan under EM och 2018 sist. Och sen har det väl inte varit så mycket snack om det med tanke på hur det gick för Frankrike. Men det är fortfarande så att Eric Cantona i en intervju med The Guardian när ämnet kom upp då, och det här är väl 2016 kanske, så sa Cantona att Deschamps har ju ett väldigt franskt namn. Han kanske är den enda i Frankrike som fortfarande har ett riktigt franskt namn. Och jag är inte riktigt jätteförvånad att han har utnyttjat eller använt situationen med Benzema för att inte ta med honom i laget, ungefär, punkt, punkt, punkt. Dessutom så sa ju Cantona då att en Ben Arfa som inte heller kom med i någon av trupperna är ju kanske den bästa spelaren i Frankrike idag. Det här var då när han spelade i, inte när han satt i frysboxen i ett år i Paris och firade med tårta, utan det här var när han spelade i Nice och var ganska nära då, eller det var lite snack om att han skulle tas ut till den mästerskapstruppen. Det var väl 2016 då. Och då säger han att Ben Arfa är ju kanske den bästa spelaren vi har i Frankrike idag. Men han har ju såklart vissa rötter. Alltså rötter som han kommer någon annanstans ifrån. Och Didier Deschamps blev, och det kan man ju förstå, han blev ju galen över detta. Det var ju insinuationer. Det var ju insinuerad rasism från Cantona såklart. Hans gamla generationsvän någonstans. Så han stämde honom. Nu är det uppskjutet då till i slutet av året, möjligtvis nästa år, beroende på hur länge de ska strejka, antar jag, de här advokaterna. Men det är intressant, för att det här är liksom en gammal konflikt kan man säga, mellan två, ja, ett stort ego får vi säga med Cantona och en lite mer fotbollspolitiker som ju Deschamps är såklart. Annars hamnar man ju inte där man tar sig väl inte så snabbt upp och blir förbundskapten om man inte liksom vet hur man ska göra. Och det sägs ju att och Cantona som själv inte blev uttagen i mästerskapstruppen för Frankrike där i mitten på 90-talet, 96 då framförallt till EM, något år efter att han hade, efter den här karateincidenten med Manchester United, så kom han tillbaka då efter EM och sa något i stil med att Didier Deschamps är ju en vattenbärare med någonting annat. Det är en sån där spelare som man kan hitta på varenda gata. Och då hade Cantona alltså inte blivit uttagen i landslaget det året och spelat EM 96 där. Och det sägs att den här konflikten hänger i sen dess då. Och jag tycker det är också intressant för att det är två typer som väldigt många gillar. Alltså det är väldigt svårt att välja en av de här. Man är väldigt glad att båda finns på något sätt. Och man kan också känna att det är inte roligt att ha Cantona efter sig i de där lägena. För att han är ganska odiplomatisk liksom. Och jag kan också förstå att Deschamps känner att han vill markera mot detta. Men nu när det liksom har uppmärksammats igen då, så har det ju kommit fram en lång rad oegentligheter genom åren. Då det visar sig att de här två har liksom, trots att lite liknande bakgrund då, båda spelade i Marseille, båda liksom ungefär aktiva samtidigt för landslagsspel och så. Så har liksom Cantona alltid stört sig på den lite duktiga Didier Deschamps som var liksom lagkaptens material och gjorde allting rätt. Och ja, visste hur man skulle liksom föra sig och prata på ett bra sätt och så. Medan Cantona kände sig som det missförstådda geniet och så vidare.
Alltså är det inte extremt mycket sådana här parallellfall till Zlatan Ibrahimovic versus Jan Andersson i höstas här på väldigt många sätt. Alltså dels det här som du pratar om att båda är väldigt populära på något sätt i olika rätt. Och att det kanske mest handlar om någon slags kulturkrig, men som då, alltså kläs dig i orden av rasism, så går det att försvara sig väldigt lätt mot det om man är Didier Deschamps och har växt upp på det sätt han har gjort och haft de vänner han har haft eller tagit ut i landslaget han har gjort för all del. Men att kanske känslan man får att det ligger väldigt mycket annat bakom. Det finns en stor, alltså den gud i Frankrike är mer känd än i Sverige såklart, den här debatten eller skärningspunkten mellan, ja, alltså någon slags institutionaliserad rasism i hela samhället så, och förorter versus centralorter och allt det där, och att man kände samma sak i Sverige lite grann, att ja, Zlatan, visst, du har jättemycket rätt, men du har också väldigt mycket fel i kanske själva tonaliteten eller angreppspunkten så.
Alltså jag tycker mer att, ja precis, och egentligen handlar det väl om att man inte får, man kan inte anklaga någon lite grann för rasism. Det finns liksom inte. För att det är en så, och det ska vara en jätteallvarlig anklagelse som man verkligen får ta till om det finns tydliga bevis, eller ja, eller folk får väl spekulera och spåna om de vill, men man kan inte riktigt säga så där igen. Jag tycker Deschamps gör helt rätt där, liksom. Man kan inte få det här kastat efter sig av en sån ikon som Cantona och sen bara säga nej, jag håller inte med. Jag tycker att jag förstår verkligen att man går till domstol och det här är förtal. Jag tror att han känner precis samma frustration som, precis som du säger, Jan Andersson. Och kanske i Deschamps fall också för att han ju har tagit ut ett extremt blandat landslag. Återigen, liksom, att det inte riktigt går att ha de här invändningarna och att det snarare handlar om, återigen, olika typer av kulturer. Alltså Jan Andersson vill inte heller ha några liksom, potentiella bråk. Han är inte en tränare som vill ha några bråkmakare i sin eller några, någon som kan liksom sätta stämningen på spel. Som ju faktiskt Zlatan skulle kunna göra. Och det tror jag att Deschamps inte vill ha heller. Och därför säger han att för gruppens bästa tar jag inte ut Karim Benzema. Det är bara det handlar om. Det handlar inte ens om brottet eller det eventuella det inträffade. Utan det finns skäl och lite grann ni får lita på mig. Och kanske också att två finaler varav en vunnen på två mästerskap är, talar lite för sig själv någonstans. Men då kommer en sån där större jävel som Cantona som inte har några liksom, politiska ambitioner eller politiska ambitioner kanske han har snarare, men han har inga fotbollspolitiska ambitioner liksom. Han kan bränna vilka broar som helst, han vill inte ha några fina poster på något förbund eller sådär, och då är det liksom, då kan han vara lite artist och kasta ur sig det här och tro att det inte, ja, så kan man väl säga ungefär.
Ja, och sen i just Deschamps fall, om man ska ta en skillnad mot att alltså Jan Andersson fick väl mest någon slags stöd, alltså vissa klarade av att leta upp kärnan i kritiken. Att det kanske var en bred systemkritik snarare än en anklagelse sagt mot en enskild person.
Ja,
eller borde i alla fall ha
du
varit.
Du tänker på DNs insändarsida.
Ja, exakt. Men i Deschamps fall så menar det fick ju liksom konkreta följder för honom och hans familj. Att det var folk hemma och skrev rasistklotter på hans hem och så. Ja. Så jag tror att det har säkert också spelat in att han har varit villig att ta det så här långt. För övrigt så tänker jag att juriststrejk i alla ära, men visst hade Cantona tänkt att föra sin talan själv i domstolen?
Alltså jag måste göra det lite besviken. Däremot hade båda som jag förstod valt kvinnliga advokater. Mm. Ja, vilket ju inte betyder något mer än att det var lite, tyckte jag, lite roligt. Wow. Nej, han hade, nej, men faktum var att båda hade tänkt att dyka upp. Och sen bara i sista veckan så bestämde sig båda för att min advokat får klara det här. Men det hade ju varit extra roligt att se dem båda liksom sitta där och köra kanske arga leken eller stirra ut varandra.
Ja, oh, gud.
Men nej, tydligen så hade inte Cantona riktigt tänkt att föra sin egen talan. Lite trist nu när du faktiskt säger det. Det hade, man ju, det hade ju varit lite mer
besvikelse.
Han någonstans.
Faktiskt, det hade varit en scen som hade passat honom.
Just det. Det har faktiskt varit lite mer Cantona i helgen. I helgen, i veckan, i den senaste tiden. Det var nämligen så att vår vän Vikash Dorasso, före detta Lyon och PSG-spelare och den kanske mest bänkade landslagsspelaren i Frankrike genom tiderna. Han är väl en av, det är väl han och Adil Rami som liksom har gjort hela mästerskapet utan att spela en enda minut och så. Ni vet att han står på barrikaderna när det kommer till kvinnor och när det kommer till jämställdhet och fotboll och allt möjligt. Men framförallt så har han ju också ett ganska, numera en ganska lång politisk karriär där han i alla fall har stöttat mer eller mindre olika socialistpolitiker i, på olika nivåer i Frankrike. Och också haft en offentlig position tror jag som lite hjälpreda eller adjoint som man säger. Att man är liksom någon form av
assistent.
Ja, vice kanske man kan säga, till en borgmästare. I år så ställde han själv upp i borgmästarvalet i 18:e i Paris. Detta har vi också pratat om tror jag. Och för ett vänsterradikalt initiativ då som heter Décidons Paris. Låt oss bestämma oss Paris eller vi bestämmer oss Paris eller någonting. Som i sin tur stöds av La France Insoumise som är det stora, just nu det stora vänsterpartiet i Frankrike. Men det är inte samma parti utan de har liksom ett samarbete där. Eller de har fått deras välsignelse i alla fall. Och i veckan, nu är det då 2 veckor kvar till första omgången i det här valet. Som är en stor historia i Frankrike för att det ska tillsättas en massa kommunfullmäktige och så vidare. Och i veckan så la Décidons Paris med Vikash Dorasso ut en liten slogan. Och vad var detta för slogan? Jo, det var den gamla Mon plus beau but était une passe.
Ah, Cantonas.
Cantonas gamla berättelse om, eller svar på frågan, vilket är ditt faktiska mål? Det var en passning. Vi pratade om det i poddens barndom, Simon. Jag kollade upp det, var ganska exakt ett år sedan, februari förra året. Då lät det lite så här.
Om ni har sett Ken Loach-filmen Looking for Eric så kanske ni kommer ihåg en sekvens där Cantona får en fråga då från den här extremt tände motspelaren om vilket som var hans största ögonblick i karriären. Det måste liksom vara det där chiplobben eller det där målet, den avgörande cupfinalsmålet mot Liverpool eller vad det nu var. Liksom, det måste vara något av alla målen. Och Eric, being Eric, svarar att nej, mitt största ögonblick var inget mål. Det var en passning.
Och nu har i alla fall Dorazo plockat upp detta då och menar att vara, ägna sig åt politik och att ägna sig åt solidaritet, det är att alltid vilja passa bollen till någon annan.
Ja.
Så tack för mig, det var dagens enda spaning jag hade från den franska fonden.
Jättefint. Och man ska väl säga det om kontorna. Jag återkopplar till den här Napoli mot Barcelona-matchen igen där, som ju varit ett incitament att ta upp den eviga gamla diskussionen om Maradona versus Messi, vem är störst och så vidare.
Ja, jag trodde det var om huruvida man ska uttala anasalt i Cantona och Kanté. För att jag vacklar ju lite, men du är mycket mer konsekvent här.
Oj, Portsmouth. Nej, vi får konsultera Johan Orenius där också, tror jag. Men lite så, det som för mig lyfter Maradona, om det nu behövs, är lite som med Cantona också. Att de lyfter upp så mycket moralfrågor på något vis. Alltså, vi kan prata om så många saker. Alltså, kung fu-sparken där han pratar om att jag har aldrig bett om att vara en förebild och så vidare. Och det här också är att vi kan... Det är svårt att se Messi kliva in och bli ett föremål i en sorts politisk, moralisk diskussion på samma sätt.
Men det är väl också att båda de två är... Man känner att de har... en rätt så bra moralisk kompass, men den slår helt fel ibland och slår över, men att de aldrig riskerar att trilla in i något produktivt fack, och det är ju liksom hela skillnaden, för det är ju ganska jobbigt med spelare som bara gör allt rätt liksom. Eller jag blir alltid lite misstänksam mot dem, det här är ju liksom befläckade människor på något sätt. Nej, men det är verkligen komplexa och hela människor som både Maradona var ju förut ute häromdagen och kritiserade tillsättningen, blev det väl i det argentinska fotbollsförbundet, av Macri, gamle landets president, och sa att han förstört det här landet med sin nyliberala skitpolitik, låt honom inte också förstöra den argentinska fotbollen. Att man alltid tar de där fajterna fast man är en människa med många fel och många brister själv. Det tycker jag är, det ger lite hopp någonstans om att man kan få fortsätta och få vara ofullkomlig. Trots att man är gud, så att säga. Just eller kung. Det.
Ja, åh, vackert. Vackert sammanknutet. Du sa också att både Deschamps och Cantona, eller Cantona, vilket man vill, har en bakgrund i Marseille också. Bara vill foga in senaste resultatbörsen från Marseilles ungdomssektion. Deras U18-lag spelade nu i helgen, någon sorts lokalseriematch. Som fick brytas efter att någon, det blivit bråk på läktaren och någon hade dragit fram ett vapen, en revolver. Så ser den världen ut.
Men tror du inte att Deschamps har lite, alltså hans stora problem är att hur mycket han än kommer från södra Frankrike, var är han född egentligen? Är det lite, han är inte från, vad heter det, Marseille, Bordeaux eller något sånt där kanske, kan det vara det?
Kan han vara
inte ens kanske. Skit i det.
Bayonne till och med, rugbyland.
Ja, just det.
Såklart.
Ja, givetvis. Ja, men precis. Och att hans problem är väl att han ser ut som en skurken i en nazifilm. Och det kan ju inga liksom tandimplantat ändra på. För nu har han egentligen tagit tag i den här orimliga raden av små liksom gnagar. alla får finnas, men det var ju väldigt, det måste ju vara svårt att äta med de där tänderna. Så nu har jag gjort en Jürgen Klopp i alla fall. Men han ser fortfarande ut som att, även det är inte, klottrar en mustasch på honom så kommer det inte liksom se helt wild ut, tyvärr. Det kan han inte göra så mycket åt.
Han borde kunna säga att sig försvar i alla fall, att komma och anklaga mig för rasism. Liksom den förra förbundskapen hette Blanc och sa rasistiska saker.
Just det.
Det är honom det borde heta på, inte mig.
Helt sant.
Fotbollny. Radikal.
Du, efter vi spelade in senast, det har blivit lite vårt öde att vara sådär lite för tidigt ute med inspelningen, att vi missar allt som är spännande.
Just det.
Det var ju fettisdagen då.
Fettisdagen, mm.
Fettisdagen.
Merdigra.
Just det. Och då, precis när vi klev ut ur poddstudion, i mitt fall i alla fall, så var ju match, va? I Atherston, ett par timmar norr om London ungefär. Och lite så där finns det någon slags hjärta i den engelska fotbollen och därigenom då hela fotbollssporten, så är det där det finns någonstans. De spelade nämligen matchen The Atherston Ball Game, som är lite mer sådär mexikanskt fängelsefotboll än tiki-taka typ. Byafotboll, årlig match. Det här var den 821 upplagan.
Oj, va?
De har hållit på sedan 1100-talet någon gång. Och då var det inte så mycket var.
Utan och så. Det var det verkligen den som överlevde sist vann, kan jag tänka mig.
Du är ju väldigt nära, va? Alltså, det ska då enligt myten ha varit så att man kastade ut en säck med guldpengar på Byagatan. Och så den som hade guldsäcken allt var över fick behålla den. Nu är det inte guldsäck längre, utan det är en någon slags överdimensionerad medicinboll ungefär som man då skickar ut. Och de gör så då att de stänger ner hela Atherston, hela byn. Skolorna får ledigt och ska titta på. Polisen står redo. Och så alla de här 10 000 invånarna i lilla byn då ställer sig i fönstren eller på trottoaren och tittar. Och sen så skickar de in bollen och typ ett par hundra sådana här riktiga muskelberg liksom brakar in i varandra i ett sjuhelvetes tempo. Och det finns bara två stycken regler då. Den första är att den person som då håller i bollen när matchen är slut efter 2 timmar, den har vunnit. Och den andra regeln då som har lagts till efterhand är att man får inte döda någon.
Det är egentligen lite grunden för all bollsport. Känns det inte som att det är ungefär de två reglerna som reglerar det mesta? Sen är det lite så lokala avvikelser för att man ska kunna skilja dem åt. Men jag gillar ändå grundupplägget på något sätt.
Ja, och man undrar lite om det finns någon sån här mot den moderna ballgame-kulturen, rörelse så, som tycker att det här är fjollerier, jag vet inte. Men det är ju, som ni förstår, det är mer ett historiskt monument än någonting annat då. Och också fascinerande att det är så att polisen står vid sidan om, för att de, alltså det är ju slagsmål liksom, det är någon sorts MMA och byslagsmål,
ja,
mer än
fotboll. Det här finns ju i Italien också, finns ju, jag vet att jag bodde med, när jag bodde med ett gäng italienare så var det en kille som ägnade sig åt calcio storico, historisk fotboll kallar de det. Och det är också lite samma sak liksom.
Toskanskt, va?
Ja, precis, han var från Florens. Och det var också verkligen så här, ja, man kom hem med både blåa ögon och brutna armar och armbågar. Det här är inte killar som nyser i armbågen, kan jag bara säga.
Eller så är det just det de gör. De armbågar i nysningen snarare.
Just det.
Den tror jag är mer så uppbyggd på lag.
Ja, och en plan. Ja, visst.
Och tror jag är någon sån, alltså ett par hundra år senare kanske, jag vet inte, 1500-1600-tal någonting. Tror jag. Det här är det är alltså så att man sätter sig tillbaka på hur rötten egentligen såg ut och före massa ordningar och förbud och den här skilsmässan mellan rugby och fotboll och sådär. Alltså idrott utan civilisationens fernissa på något vis. Årets match blev aldrig klar för att en av då de här stewardsen som står och iakttar då tragiskt, alltså han var nybliven pappa sen ett par veckor tillbaka och fick en hjärtattack, inte kopplat till våldsamheterna, men och fick flygas akut till sjukhus. Fortfarande lite oklart hur det går med honom. Men det är ju då, som man förstår, det är liksom den här byns stora claim to fame och årets stora höjdpunkt och lokal som stolthet.
Om vi någon gång ska ha en så kallad lyssnarträff med poddens entusiaster. Jag har sett att vissa andra poddar gör ju det, både live och resor hit och dit. Frågan är om inte vi ska genomföra den i Atherston då.
Alltså, jag hade tyckt jättemycket om det. Eller Florens, eller så kör vi en 2-dagars.
Ja, varför inte?
Jag ska bara avslutningsvis säga att det finns då en stor stjärna även i The Ball Game. En skäggig, tatuerad sån här lokal pubgäst typ. Han heter Jonathan Slesser och har vunnit 4 gånger då, senast i fjol, regerande mästare. Och det säger ju en del, alltså det är ett par hundra mäktiga tatuerade jävlar som brakar in i varandra, men han håller i bollen sist av alla och gör det 4 gånger.
Varför har vi inga inspirationsföreläsningar med honom på inom Aftonbladet Hjärtas regi eller ramar?
Kanske för att han rent verbalt, retoriskt, eller ja, han har det i och för sig. Han var tillfrågad någon gång om hur ja, vad det var som var så stort med det här och svarade: "It's the ball game in it."
It's the ball game in it.
Yeah. Och det var allt som hade sägas. Han hyllar också sina lagkompisar i The Grandon Lads. För det finns någon slags så inofficiella lag att man hjälps åt och lägger upp taktiken ihop och då ser till att den tuffaste i laget då, när de här 2 timmarna börjar närma sig slutet, ser till att ha bollen.
Aha, så det är lite som cykling så att man drar åt varandra kanske och...
Lite åt det hållet. Att man ser till att bollen finns i närheten av Jonathan Slesser när det börjar vankas slutsignal.
Det är fan fint.
Vi hyllar i alla fall Jonathan Slesser lite och är också glada lite. Alltså det är sinnessjukt att det fortfarande finns, men det är också fint att man kan åka tidsmaskin 900 år tillbaka i tiden i Adelston, ja, av alla ställen.
Du nämnde att han var tatuerad. Och då måste jag kasta in veckans tatuerade. Wag hade hon gärna velat vara, men det är hon kanske inte riktigt. Vivian Bodycote i alla fall är 62 år gammal och en hysterisk supporter kan man väl säga av José Mourinho. Och hon har 38 tatueringar av honom. Bara. Faktum är att hon tillhör då den ganska marginella gruppen av britter som börjar följa liksom en tränare men som inte riktigt håller på ett lag. Så när han har bytt klubb då, hon har massor med från United och Chelsea och allt möjligt liksom. Älskar Mourinho, har slutat jobba, jag vet inte om hon var undersköterska eller vad det var, men just nu så lever hon då lite på att folk kommer och intervjuar henne och gör lite dokumentärer om alla hennes...
Vilket
kul. Ja, precis. Alla hennes tatueringar. Och vissa av dem är väldigt, väldigt fina faktiskt. Alltså otroligt porträttlika och så. Varför vill jag ta upp det här med dig, Simon? Jo, för att ett av de senare tilläggen då var ju en Spurs-tatuering, såklart. Welcome back, Jose Spurs. Som hon har på, svårt att se vilken kroppsdel. Men... i alla fall, när...
Jag skulle kunna komma med ett förslag, men jag tror att jag avstår.
Vad sa du?
Jag skulle kunna komma med ett förslag på kroppsdel, men jag avstår.
Det var skönt att linan bröts lite just så att jag inte hörde. Den här tatueringen, när den var klar då, så blev det tydligt att det kanske hade gått lite väl fort fram. Varför det? För att det var ju inte Spurs som i Tottenhams emblem som de hade tatuerat in, utan det var ju Spurs som i San Antonio Spurs.
Oh,
welcome back, should say Spurs, med en, vad kan det vara, en liten stämgaffel kanske. Ja, det var ganska hårt slag för mig, säger Vivian då. Jag förstod det inte först och främst, men det är helt sant att det gick lite väl fort fram så fort media berättade att Mourinho var klar för Spurs. Och jag vet ju när jag tänker efter att deras riktiga logga är ju, det är ju en liksom en boll och en liten fågel och så. Jag ska göra den om några veckor har jag tänkt. Men jag ska ta mig tid den här gången så att det blir helt rätt. Och alldeles oavsett så tycker jag ganska så mycket om den här tatueringen med San Antonio Spurs. Så att jag kan inte säga att jag ångrar det så mycket heller. Kuriosa då, som att inte hela den här kvinnan var en stor kuriosa, hon har alltså börjat, som jag förstår har hon inte haft en enda tatuering tills hon började tatuera Mourinho tattoos då i övre medelåldern i alla fall, men hon har också en tatuering av Zlatan. Att ge upp är inte ett alternativ, menar hon att Zlatan har sagt, så det har hon tatuerat in, och en bild på honom. Det är ju inte kanske ett av de mer kända i Sverige.
Det är väl plattaste icke-Zlatan-citatet vi har hört, va?
Jag kände lite det också. Only the God can judge me hade ju kanske varit, för det har han ju själv till exempel som tatuering, men hur som helst. Mourinho och Ibrahimovic finns båda på samma 62-åriga brittiska kvinnliga kropp. Usch, det lät ju som att hon var ett lik som man hittade någonstans. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om detta. Jag tyckte bara att är man så dedikerad så är man väl nästan en wag ändå.
Jag tycker de förtjänar det.
Då fick vi två det här avsnittet. Och vi brukar ha svårt
kan att vi kora det till den kan vi kora det där till den bästa misslyckade tatueringen med fotbollstematik sen John Carew var hos tatueraren i Frankrike och tatuerade in Ma vie, mes règles.
Ja, men alltså, jag vet, då tolkades det som att mitt liv, min menstruationscykel typ. Men regel betyder faktiskt också regler på franska.
Ja, ja.
Ja, det var han lite hårt där, Carew. En fin kar, tycker jag, i övrigt.
Mm. Just det.
All right. Ska vi kalla det dagen, eller har vi något mer att bjuda på från radikalt
håll? Jag tror att det kan vara a wrap, som man säger, och jag säger det eftersom jag är medvetet Englands tung idag, så det får bli vårt wrap, tror jag. Vi kan också bara snabbgöra reklam för att vi har inte pratat så mycket om damfotboll, och bara pusha lite för att det skrivs historia idag. France Football kommer ut med sitt första nummer som är 100% om damfotboll. Det rör på sig.
Vad fint att höra.
Faktiskt.
Sabourge.
Det ska vi läsa. Mm, precis. Det ska vi läsa när det, ja, till nästa avsnitt eller så.
Det tycker jag absolut. Det lovar vi varandra, och så tar ni hand om varandra, och så får vi bjuda på en liten utgångsceremoni. Och så säger vi tack och hej och au revoir.
Ja, hej, au revoir och ja, lite Cantona-musik på slutet. Ciao! Everybody was kung fu.